Du lyssnar på Midnattsdåd av Nora Roberts i översättning av Camilla Jakobsson, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Del 1. Pojken. En pojkes vilja är vindens vilja och ungdomens tankar är långa, långa tankar. Henry Wadsworth Longfellow. Alla vet hur man hanterar smärtan, utom han som känner den. William Shakespeare. Ett. När han var 9 år gammal och hans mamma hade sitt första livshotande möte med cancern, inledde han sin karriär som tjuv. Just då såg han det inte som ett val, ett äventyr eller en kick. Även om det på senare år var så han skulle tänka på sin yrkesbana. För den unge Harry Booth var stölderna ett sätt att överleva. De var tvungna att äta och betala huslånet, läkarna och medicinen, även om hans mamma var för sjuk för att arbeta. Hon gjorde sitt bästa, det gjorde hon alltid, och fortsatte att kämpa på även när håret föll av i stora tussar och kilorna rasade från hennes redan tunna kropp. Inkomsterna från det lilla företag hon drev tillsammans med sin syster, hans knäppa moster Mags, kunde inte hålla jämna steg med utgifterna som cancern drog med sig. De enorma summor som krävdes för att bekämpa det som tagit hans mammas kropp i besittning. Hans mamma var ryggraden i städfirman Sparkle Sisters. Och även om han hjälpte till på helgerna förlorade de fler och fler kunder. Förlorade kunder betydde förlorade inkomster. Förlorade inkomster betydde att de måste hitta andra sätt att betala av huslånet på det söta lilla huset med 2 sovrum i Chicagos West Side. Det var kanske inte mycket till hus, men det var deras och bankens. Hans mamma hade aldrig missat en betalning innan hon blev sjuk, men det brydde sig inte de dumma bankerna om. Inte när man började halka efter. Alla ville ha sina pengar. Och om man inte betalade i tid kostade det ännu mer pengar. Hade man ett kreditkort kunde man köpa saker som läkemedel och skor. Hans fötter fortsatte att växa. Men det i sin tur innebar fler räkningar och fler betalningsanmärkningar och ränta och sånt. Och snart hörde han sin mamma gråta på nätterna när hon trodde att han sov. Han visste att Mags hjälpte till. Hon jobbade hårt för att behålla kunderna och betalade en del av räkningarna eller förseningsavgifterna med sina egna pengar. Men det räckte ändå inte. Som 9-åring visste han att ordet utmätning betydde att man kunde bli utslängd på gatan. Och att ordet beslagtagande betydde att någon kunde komma och ta ens bil. Så vid 9 års ålder. Lärde han sig den hårda vägen att det inte betydde något för kostymerna och slipsarna och portföljerna om man spelade enligt reglerna som hans mamma. Han visste hur man länsade fickor. Hans knäppa moster Mags hade följt med ett resande tivoli under några år och lärt sig ett och annat trick där. Hon hade visat honom hur det gick till, bara på skoj. Han var bra på det. Förbaskat bra på det och såg till att nyttja den talangen. Det hans mamma hade lärt honom om rätt och fel betydde inte heller särskilt mycket när hon kräktes i badrummet efter sina cytostatika behandlingar eller knöt en skarf om huvudet innan hon släpade sig iväg för att städa någons tjusiga sjötomtsvilla. Han klandrade inte människorna i den tjusiga villan, de glassiga vindsvåningarna eller de exklusiva kontorsbyggnaderna. De hade bara haft mer tur i livet än hans mamma. Han åkte olika tunnelbanelinjer, vandrade omkring på gatorna och valde ut sina måltavlor. Han hade öga för dem. Den oförsiktiga turisten. Killen som hade tagit ett glas för mycket på krogen. Kvinnan som var för upptagen med sin telefon för att hålla koll på sin handväska. Han såg inte ut som en tjuv, den där spensliga pojken. Växtspurten hade inte satt in än, med sin kalufs av brunt vågigt hår och oskuldsfulla djup.